Det finns ett mycket enkelt svar på frågan, varför föddes vi? Varför skapade Gud mänskligheten? Varför skapade han allting i skapelsen? Gud behöver ett objekt för sin kärlek, och därför skapade han människan för att uppfylla detta. Tänker ni inte just nu, jag är värdelös, därför spelar det ingen roll om jag lever eller inte. Men ändå finns det ingen anledning för er att tänka så. Att vara ett objekt för Guds kärlek är som att älskas av era föräldrar. De älskar inte endast sina begåvade barn. De älskar alla sina barn lika oavsett deras förmågor. På liknande sätt lider föräldrar till handikappade barn mer för dem. Gud, som är centrum för himmel och jord, har ett kärlekens hjärta som överstiger vår begränsade uppfattningsförmåga. Det som är viktigast är om vi visar kärlek genom vår ursprungliga natur. Därför måste ni förstå varför ni skapades och varför hela universum skapades. Ni måste förstå att ni, tillsammans med hela universum, skapades för att förverkliga kärlekens ideal. 130:44, 11 december 1983. Varför skapade Gud hela universum, och varför skapade han oss? Varför föddes vi? Vi föddes utifrån Guds kärlek. Vi föddes utifrån hans kärlek och är förutbestämda att leva i hans kärlek. För att kunna bli en person som kan säga vara älskad av sin familj, sitt samhälle, sin nation och världen, och även Gud, så måste ni först leva i hans kärlek. 97:266, 19 mars 1978. Vad föddes ni med som en gåva från era föräldrar? Man kan säga att ni föddes som en länk i livets kedja. I den punkt där era föräldrar förenades, föddes ni med värdet av den vitala livskraften från båda era föräldrar. Den vitala kraften existerar för kärlek och den kraften och kärleken existerar för att uppfylla universums syfte. Det är så det är. Sammanfattat, ni föddes för att uppfylla ett övergripande syfte. Oavsett om det är en man eller kvinna så föds alla från en förening av livskraften för att fullkomna sig som medskapare i hela universums stora syfte. 110:72, 9 november 1980. Varför föddes vi? För vilket syfte föddes vi? Det var för Guds kärleks skull. Enligt den kärlekens karaktär, om vi skulle göra ett bom här, så skulle Gud direkt på sitt huvud känna ett bling. Om ni slänger något mitt i dammen, blupp, så skulle vågorna spridas till dammens kanter. På liknande sätt, om ni skulle kasta kärlek in i centrum av universum, blupp, så skulle vågorna gå ut i alla riktningar i universum. Det är sådant arbete vi gör. Frågan är genom vad ni kan skapa stora vågor. 103:254, 4 mars 1979. Vem är Gud? Han är skaparen. Vem är då skaparen? Den religiösa världen uppfattar Gud som vår fader och oss som hans barn. Vad för slags fader är han? På vilket sätt är han vår fader? Det blir lite svårare att svara efter detta. Är han en fader till en brud eller brudgum? Ordet fader har olika tolkningar. Utan att svara på denna grundläggande fråga, oavsett hur djupt ni söker i världen, så hittar ni inget svar. Även efter tiotusentals år kommer ni inte närmare svaret än nu. Svaret ligger i relationen mellan mänskligheten och Gud. Låt oss säga han är vår fader, har ni verkligen upplevt att han är er far? Innan ni existerade, så fanns redan er far och mor. På detta sätt är det helt klart att innan ni existerade så existerade era föräldrar. Så är du bara. Att säga att ni existerar utan att nämna era föräldrar är dumt. 188-190, 26 februari 1989. Människor är inte de första eller skapade av sig själva. Därför borde ni innan ni talar om er egen existens tala om era föräldrar. Från detta synsätt är det uppenbart att ni borde först slå fast att Gud är universums ursprung. Om ni skulle gå längre än er mor och far i släktleden, skulle ni inte då till sist komma fram till Gud? Innan ni kan upphöja er själva utifrån denna logik, så måste ni komma till en slutsats om Gud och hans karaktär, att han är er far, och att som sådan har han en viss personlighet. Det är därför Enighetskyrkan undervisar er om det här. 188-190, 26 februari 1989. Ni måste på rätt sätt förstå startpunkten till mänskligt liv. Som skapade varelser, så behöver människor anpassa sig till detta ursprung. Trots att ni behöver anpassa er till detta ursprung, så är det inte utan innehåll. Eftersom Gud även äger mänskliga egenskaper, så har alla inom sig de av Gud givna egenskaperna intellekt, känsla och vilja. Det är därför målet för hans kärlek skulle vara större än substansen för ursprunget. Det måste också vara absolut. Om något börjar fel, så kan dess väg aldrig rättas till. 172-32, 1 mars 1988. 2.2. Det ursprungliga syftet med människors födsel. Gud är universums ursprung och allting skapare under solen. Han är också vår älskade fader. Han skapade allt för att uppfylla sin unika vilja. Hans vilja var att förverkliga kärleken. Även om han är ursprunget för sann kärlek och allsmäktig, så kan han ändå inte ensam uppleva kärlek. Han behöver ett objekt för sin kärlek, och önskar att få frivillig kärlek tillbaka. Hela skapelsens fullbordan, som är den högsta nivån, är en man och en kvinna. Därför har vi ett syfte och mål med våra liv. Det målet kräver att vi blir vuxna och förverkligar ett förhållande av evig sann kärlek med Gud. Detta är den grundläggande principen för hur harmoni kan uppnås mellan honom och oss. 166-131, 1 juni 1987. Det kan vara viktigt att leva i överflöd och göra något med ens liv, men viktigare än detta. Innan ni uppfyller detta så måste ni fullborda ert ansvar av barns lydnad och lojalitet till den vertikala himmelska föräldern och vara bättre än levande helgon i er kärlek till honom. Detta är det ursprungliga syftet som mänskligheten föddes för. Han skapade oss för att kunna möta sådana människor. Detta är vårt underliggande syfte. 58-231, 11 juni 1972. Var finns livets rättfärdiga väg? Varifrån kom människan? De föddes från kärlek. Vilken väg borde de följa i livet? Det är kärlekens väg. För vad skulle de dö? Den logiska slutsatsen är kärlek. Men vilken kärlek? Det är den som kan välkomnas av makrokosmos, och inte bara mikrokosmos. Livets syfte kan uppfattas med ursprung i makrokosmos hjärta och godkänt av Gud, änglavärlden, hela skapelsen, alla människor, och era föräldrar. Syftet är att leva, älska och dö i universum. 83-164, 8 februari 1976. När människor är nöjda med något, så vill de dela sin glädje med föräldrarna, syskon och släktingar. Glädje skapar lycka. Lyckan är evig, och det som är evigt är hjärtats kärlek. Vad är centrum i universum? Det är föräldrar och barn, det vill säga föräldrar och oss. Det är Gud och vi. Gud är vår fader och vi hans barn. Vårt yttersta syfte i livet är att finna vår fader och känna oändlig glädje genom att forma ett evigt förhållande med honom. 12.104, 16 december 1962. En gång när jag gick ned för gatan och råkade starta ett samtal med en gammal man, frågade jag, vart är du på väg? Han svarade, var annars än min sons hem? Och därefter frågade jag, vad ska du göra när du kommer dit? Och han svarade, jag ska leta vad han sätter framåt mig, och om de är så vänliga att servera kyckling, så ska jag smaka även det. Jag frågade honom igen, och vad ska du göra efter måltiden? Han svarade ingenting särskilt. Ska vi verkligen leva våra liv så här? 19289, 10 mars 1968. När man är ansvarig för bokföringen i en butik måste man beräkna inkomster och utgifter med en punktlig noggrannhet som sedan skrivs ner i en huvudbok. Butikens bokföring måste skötas med en exakt noggrannhet. Men ägnar ni lika stor uppmärksamhet när ni utför bokslut över era liv? Har ni ens försökt att balansera era livskonton? Har ni kommit in på röda siffror, förlust, eller är det svarta siffror? Om ni ser rött bläck, så skulle ni verkligen sörja allvarligt. Människor borde kunna sjunga av glädje på sin dödsbädd. Om ni måste kämpa för att acceptera dödens verklighet när den kommer, så visar det bara att ni levat ert liv i det röda. Vi skulle leva våra liv i det svarta området i hjärtats värld, baserat på den absoluta standarden. 19289, 10 mars 1968. För vem lever människor? Om ni skulle svara för mig själv, så skulle ni inte få godkänt. Skulle en familj överleva om alla levde för sig själva? De skulle inte kunna skapa en hoppfull familj. Skulle en nation kunna fungera genom dem? Nej, det kan den inte. Där finns ingen plats för världen i deras liv. Himlen och jordens offentliga sinnen skulle kritisera dem, ni själviska skurkar. Försvinn. Om människor alltid sätter sig själva först, så finns ingen plats för deras familjer. Finns någon plats för en ideal nation? Skulle de kunna komma in genom hål som är mindre än spetsen på en kniv? Hur mycket de än försökte, skulle de aldrig komma igenom en så liten öppning. 5766, 28 maj 1972. Ni borde förstå kärlek. Syftet med allas existens är kärlek. Ni skulle förstå kärlek. Allas yttersta syfte är kärlek. Ni måste hålla denna absoluta princip i era hjärtan, att kämpa och existera för kärleken. Fåglar flyger omkring, kvittrar och trivs i varandras sällskap, allt på grund av kärlek och magneternas positiva och negativa polar attraherar varandra och fastnar i varandra. Allt för att de vill förenas till ett kärlek. Människor söker alltid efter sin andra halva för att bli ett med dem. 67-159, 1 juni 1973. 2.3. Vi lever för kärlekens skull. Hur borde vi leva vårt liv? Varifrån och för vilket syfte skapades vi, och hur borde vi leva? Svaret är enkelt. Eftersom vi föddes genom kärlek, Guds en trerad kärlek, borde vi söka kärlekens väg, och följa den till målet. På detta sätt så kan vi fortsätta röra oss i en oändlig cirkel. Kärlek är ett evigt begrepp, och därför kommer vi till slut att nå till centrum i vårt sökande efter kärlek. Detta kan bara förverkligas genom kärlek. 125-65, 6 mars 1983. Livet vi lever på jorden lever vi inte för vår egen skull. Vi lever för Guds kärleks skull. För detta syfte är vi i ständig rörelse och existens. Hur underbart detta är. De som lever ett sådant liv kan aldrig förstöras. Svårigheter, tårar och lidande kunde inte göra oss lidande, bittra eller ledsna, eftersom vi skulle uthärda dem alla för Guds kärlek. Ni borde förstå denna princip. 67-159, 1 juni 1973. Varför lever vi? För absolut sann kärlek. Låt oss leva för sann kärlek. Det innefattar allt. Till och med näsduken i min ficka existerar för kärlek. Jag arbetar och svettas för kärlek, för sann kärleks skull. Jag talar för sann kärlek, jag äter för sann kärlek, jag spelar för sann kärlek. I själva verket existerar allting för sann kärlek. 107-205, 1 maj 1980. Vad skulle vara syftet med mänskligheten? Snarare än att sätta målet som en individ, en familj, en social organisation, en nation, världen, eller himmel och jord, så borde människan utvecklas mot Guds allmänna syfte och mänsklighetens syfte centrerat på honom. Vad är då det högsta målet? Allt det som baseras på det individuella, familjens, samhällets, nationens eller världens mål kommer helt säkert att glömmas bort med tiden. Det som består efter allt annat försvunnit i historiens glömska, är det mål som både Gud och människan har strävat mot. Bara ett sådant syfte och inget annat kan finnas kvar tills historiens slutliga dag. 41-323, 18 februari 1971. Vilket är det slutliga målet där era sinnen vilar till slut? Även efter att ni funnit Gud och gjort honom till er, så stannar ni inte där. Det slutliga målet för era sinnen är när ni tagit herrevälde över Gud och hans kärlek. Så om ni misslyckas att äga hans kärlek, är allt förgäves. 24-17, 22 juni 1969. Angående livets slutliga syfte, är frågan inte om vi kan möta Gud, himlens centrum, utan om vi kan leva tillsammans med honom. Frågan är var vi kommer att möta honom, om vi gör det. Om vi skulle leva med honom, vilken plats skulle det vara? Kortfattat så måste vi möta och leva med honom i centrum, och det är i hans kärlek. Det är därför människans medvetandes högsta önskan är att följa himmelsk rikedom, att bli ett med Gud, och äga hans kärlek. Det är slutsatsen. 24-17, 22 juni 1969. Människans slutliga mål är att bli ett kärlekens objekt, till den högsta varelsen, som är vår fader, och samtidigt Gud. 6546, 13 november 1972. Ursprungligen så föddes alla, oavsett vilka de må vara, med privilegiet att vara födda som kronprinsar och prinsessor i Guds konungarike. Sådant är deras värde. Detta var den mänskliga värdigheten som var ursprungligen planerad. 68-326, 5 augusti 1973. När de väl etablerar en hjärtlig relation med honom, så kan alla bli Guds barn. Människors värde beror inte på deras kulturella bakgrund, historiska miljö, eller nuvarande situation. Deras värde baseras på om de känner Gud, hans syfte, människans syfte, och hela skapelsens syfte. 1583, 29 september 1965. Vi måste söka efter en ny uppsättning av värderingar att leva efter. Vi måste söka efter nya värderingar för världen, mänskligheten, ideologin och kärleken. När dessa värderingar börjar forma sig efter Guds vilja, så kommer dess regler att vara helt annorlunda än de som den mänskliga fria viljan nu etablerat. 44-227, 23 maj 1971. I dagens värld, så behöver vi verkligen ett absolut värdesystem som går utanför den världsliga synen. Enighetskyrkan har placerat Gud i centrum av en ny uppsättning värderingar. Vårt mål är inte bara att återvända till världen, den ideala världen. Vi hävdar att vi borde återvända till Gud. Om vi misslyckas återvända till honom, så kan vi aldrig uppnå en ideal, evig, glädjens och kärlekens värld. Detta är därför att de viktigaste faktorerna för glädje, allt vi önskar oss, kan bara ha sitt ursprung i Gud. Därför måste vi återvända till honom. Det är därför religioner uppstod genom historien, som strävade efter och utövade detta primära behov. 68-138, 29 juli 1973. Enighetskyrkan ger världen absoluta värden och samtidigt sanna föräldrar. Var är slutmålet för standarden av absoluta värden, de som önskas av alla? Det är att bli sanna föräldrars söner och döttrar. Det är att bli Guds barn, som kan hysa evig kärlek och evigt liv. Det finns ingen annan väg. Vid syndafallet, skapade Adam och Eva sin äktenskapliga relation utan Guds tillåtelse. De gjorde det av egen vilja. Den enda relation som började med Guds godkännande var som mellan far och son. Men även denna förintades, och behöver därför bli återupprättad och korrigerad. 68-138, 29 juli 1973. Sektion 3. Människans stora värde. 3.1. Ursprungligt mänskligt värde är besläktat med Guds värde. Hur stort är mänsklighetens värde? De är de enda varelser Gud skulle längta efter under tiotusentals år, allt eftersom han lutar sig mot sin vandringsstav. Enligt mina observationer, så är detta faktum grunden för universums skapelse. Eftersom Gud och människor har ett förhållande av inre och yttre, så kunde vertikalt och horisontellt perspektiv till världens kärlek skapas. Både vertikal och horisontell syn på kärlekens värld kan upprättas när väl vertikala och horisontella relationer skapas. Gud kan komma att existera mitt i dem alla. Den platsen som kan förena dem alla till ett i, hjärtats djupaste kärna, är den centrala platsen för det vertikala och horisontella. Om de inte förenas till ett, så kan de inte utvecklas till den ideala kärlekens form. Existensen av den vertikala formen ensam garanterar inte existensen av den horisontella formen. Därför borde ni förstå att Gud hade inget annat val än att skapa människor i denna form. 48-224, 19 september 1971. Som en absolut varelse med ett absolut ideal för sin skapelse, söker Gud efter varelser som kan ha en relation till honom med absoluta värden. Detta är något som inte kan bytas ut mot något i denna världen. En varelse som kan ha denna relation till Gud har ett värde större än Gud själv. Därmed samma värde som sin motpart verkar svår att förstå. Värdet av en partner vilken som helst, är så stor att den inte kan bytas ut mot något eller någon, inte ens Gud. Gud kan inte byta ut det mot sig själv, eftersom han då skulle bli ensam som ett resultat. Han skulle bli helt utlämnad åt sig själv. Det är därför Gud investerar sig själv och uttömmer sin egen styrka och sin egen energi. Han är inblandad i ett utnötningskrig. De varelser som på detta sätt skapats med stort relationsvärde, som inte ens kan utbytas mot Gud, är människor. Existensformen med absolut värde är ingen annan än just mänskligheten. Gud skapade människors värde med ett sådant tänkande. 68:134, 29 juli 1973. Gud skapade mänskligheten för kärleks skull. Anledningen att mänskliga varelser är annorlunda från andra skapade varelser är därför att vi skapades som Guds söner och döttrar. Adam och Eva skapades som objekt som kan ta emot kärlek direkt från honom. Detta är mänsklighetens privilegium. 132:245, 20 juni 1984. Vem liknar människan? Gud. Av detta följer att han söker kärlek precis som oss. I den ideala skapelsens värld som grundar sig på kärlek, så förkroppsligar människan Gud som hans avbild och resten av skapelsen symboliskt, enligt enighetskyrkans lära, principerna, baserat på vad? Kärlek. När Gud jublar, kommer människor automatiskt att jubla, och när de jublar, så jublar också hela skapelsen automatiskt. Vad kan starta detta? Bara kärlek, inget annat kan uppnå detta. 166:48, 28 maj 1987. När man skapar ett objekt som skall reflektera hans kärlek, vem skulle Gud låta det likna? Skulle han inte låta det likna honom själv? Detta objekt skulle ha alla hans egenskaper, både maskulina och feminina. Människor liknar Gud, och de är påtagliga manifestationer av hans inre karaktär, hans osynliga form och hans osynliga sinne. Därför är första Mosebok sann, när den säger att Gud skapade människan i sin avbild. 170-167, 15 november 1987. Guds osynliga form reflekteras symboliskt i alla delar av vår kropp. Vems ögon liknar du? Guds. När ni på detta sätt noga studerar ansiktsdragen av en människa, så ser ni att ögonen ligger djupare än andra delar. De djupt liggande ögonen kan på så sätt observera allt. Därefter symboliserar näsan Adam och Eva. Den vilar i centrum. Därefter symboliserar munnen alla ting i skapelsen. Den är horisontell och innehåller 32 tänder, eller 4x8, baserat på allt i skapelsen och talet 4. Öronen symboliserar alla riktningar. Dragen ovanför nacken symboliserar himlen. Med andra ord, det är himlens informationscentrum. 201:83, 4 mars 1990. Skapelsens herre har placerat alla delar av sig själv i människans ansikte. Därför kan Guds alla egenskaper återfinnas där. Ögonen symboliserar Gud. Därför är ögonen det första som utvecklas i en människa. Eftersom universums centrum är Gud, så är det ögonen som symboliserar honom. Därför kan ni se på någons ögon, vem som helst, om personen har samvete eller inte. 39:247, 15 januari 1971. Oavsett vilken form sanningen kommer i, vad är dess kärna? Det är varken pengar eller kunskap. Sanningens kärna är kärlek. Kärlekens essens är vertikal, och den sanning som förkroppsligar kärleken är horisontell. Därför kan ni känna Gud genom att bara se på hans skapelse, och eftersom Adam och Eva står i subjektrelation till skapelsen. Om kärleken mellan dessa båda, man och kvinna, kan anpassas till världens axel genom öst, väst, norr och söder, så kan Gud, den andliga världen, och hela den fysiska världen förenas. 179:290, 14 augusti 1988. Ni måste uppnå en förenad kropp med er partner. Genom föreningen av subjekt och objekt. Så sker förökning. Bara genom givande och tagande så kan förökning ske. Platsen där förökning sker är verkligen en glädjens plats. Har Gud själv de dualistiska egenskaperna, inre natur och yttre form? När de är separerade så kan ingen av dem vara i subjektets position. Bara när man och kvinna förenas, kan ett subjekt formas. När de är förenade så blir mannen automatiskt subjekt, även om han inte önskade det så. 42-115, 28 februari 1971. Människor måste utav egen vilja engagera sig i aktiviteter som visar Guds ursprungliga kärlek. De måste älska och komma närmare honom. Det främsta av Jesus budord var, du ska älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Det som kommer först är att älska Gud. Ni måste älska honom med hela er kropp och sinne. Att stanna halvvägs fungerar inte. Ni måste gå hela vägen. På detta sätt måste ni uppnå ett tillstånd där ert hjärta reflekterar Guds avbild, med en ursprunglig natur som är helt i linje med att bli ett med honom. På detta sätt kan ni uppnå början och slutet av allting. Det främsta budet dikterar detta som vägen att älska Gud. 149-237, 23 november 1986. Rytmen av förtjusning, rytmen som för Gud och människor tillsammans i harmoni, är ett uttryck av glädje. I glädjen kan allting, var och en på sitt eget unika sätt, dansa, symboliskt eller påtagligt, i harmoni till denna rytm. När detta sker, säger hela skapelsen, ja, mitt liv i denna världen har mening. För att ta ett exempel, skulle det inte vara den högsta önskan, för även de minsta varelserna i världen att vara med på festen som firar Guds och mänsklighetens kärlek. 166-46, 28 maj 1987. Skapelsen är det fundament där Guds söner och döttrar kan etableras. Detta fundament förenar dem i en relation. Detta gäller även djur och mineraler. Positiva och negativa laddningar existerar i mineralriket. Ståndare och pistil finns i växtriket. På samma sätt hittar vi hanar och honor i djurriket. Skapelsens största mästerverk, kombinationen av alla skapelsens former bundna tillsammans, är den inre karaktären och yttre formen hos människor. 144-236, 25 april 1986. Varför skapade då Gud natt och dag? Om solen var uppe hela tiden dag ut och dag in, hur stimulerande skulle då morgonen vara? Människor säger det är en skön morgon, en strålande morgon. Men om solen var uppe hela tiden, vad skulle då vara så skönt strålande och klart? Det skulle bli tråkigt. Men i själva verket så existerar allt för att vara spännande, och därför finns det en rytm som harmoniskt kan förena de stimulerande symbolerna och formerna för att uppfylla kärlekens syfte. 124-85, 30 januari 1983. Var finner ni roten till era liv? Det finns hos ofallna föräldrar. Kan vi då finna ofallna godhetens föräldrar här? Som herre med dualistiska egenskaper, skapade Gud universum och människor i sin avbild för att återspegla hans dualistiska egenskaper. Adam är en avbild av hans manliga egenskaper och Eva av hans kvinnliga. Därför borde vi istället för att bara säga vår himmelske far säga vår himmelske far och mor. 140-123, 9 februari 1986. 3.2. Människor, tempel för Gud att bo i. Vad skulle ha hänt om våra första förfäder Adam och Eva inte hade fallit? De hade uppnått förening med Gud och stått i samma position som honom, ärvt och upplevt hans glädje i hans stora skapelseverk. Sådan hade relationen varit mellan Gud och mänskligheten. Ursprungliga, ofallna mänskliga varelser skulle ha blivit hans tempel. 54-64, 11 mars 1972. Adam och Eva var Guds son och dotter, samtidigt var de också hans tempel. När de uppnått fullkomlighet, så snart templet var fullständigt färdigt, så skulle han ha tagit sin boning i dem. När så de fullkomnade Adam och Eva haft sin heliga vigsel, centrerat på Gud, så hade de blivit ett med honom. Han hade då blivit en inre Gud, och människor hade blivit hans yttre form med påtagliga, verkliga, kroppar. I en kor. 3:16 står det: vet ni inte att ni är Guds tempel och att hans ande bor i er? Om de som är frälsta genom tro kan bli Guds tempel, så hade helt säkert Adam och Eva, i position av mänsklighetens ursprungliga sanna förfäder, också blivit hans tempel. 54-139, 22 mars 1972. Även om Gud är vår fader och vi hans barn, så känns det fortfarande som ett förhållande där han är större och vi mindre. Hur skulle vi tänka vid sådana tillfällen? Vi har denna djupa önskan i våra hjärtan som gråter till honom. Fader, låt mig få din position bara en gång, jag vill sitta på din tron. Om han skulle svara på denna begäran med, nej, din skurk, jag tillåter det inte. I så fall skulle vi känna oss krossade. Därför kan han inte svara så. Han vet att vi har sådan önskan i våra hjärtan. Därför uppmuntrar han oss med ord som naturligtvis, absolut. Och han ger oss sin plats. Han vill att vi tar hans plats, medan han lämnar den för att komma in i våra hjärtan för att bo i oss som hans tempel. 54-89, 20 mars 1972. I Bibeln står skrivet ni är Guds tempel. Vad betyder dessa ord? Ingen har lyckats tolka dessa ord. De är stora ord. Oavsett hur stor Gud därför är, så har vi givits rätten att ärva universum efter att vi format ett objektivt förhållande av kärlek tillsammans med honom. I den relationen kan vi viska ord av kärlek till varandra och uppnå förening med honom. Genom grunden för kärlekens princip, kan vi få rätten att ärva detta universum och alltid det vill säga allt den andliga och fysiska världen skapat av honom. Ingen känner till om denna häpnadsväckande sanning. 137-67, 18 december 1985. Adam var Guds kropp i påtaglig form. Enkor 3:16 vittnar om detta med orden, vet ni inte att ni är Guds tempel, templet är där Gud bor. Platsen i våra hjärtan där den ursprungliga kärleken blommar skulle då bli den heligaste av heliga. Gud skulle ha välsignat Adam och Eva att skapa en första familj som till slut skulle fylla hela världen. 121-113, 24 oktober 1982. Var ligger den allra heligaste platsen på jorden? Vi kan inte svara att det är templet i Jerusalem. Något skapat av människohand kan inte vara den allra heligaste platsen. Gud utformar den största heliga platsen, där hans kärlek kan leva. Denna heliga plats förlorades tyvärr. Hur stor är inte mänsklighetens synd? 136-310, 29 december 1985. Gud skapade människor som hans påtagliga kroppar. Enkor 3:16 bekräftar detta, med orden, vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande lever i er? Vad är ett tempel? Det är där Gud bor. Adam var Guds kropp och Eva i position som hans hustru. Om de hade fullbordat deras mål, så hade deras barn fötts från Guds släktlinje. Det är principen att de skulle ha varit av hans släkt. 135-313, 15 december 1985. Vad skulle ha hänt människor som uppnått fullkomlighet innan de gått över till andliga världen? Adam skulle ha blivit Guds kropp. Det nämns i både Johannes evangelium kap 14 och Enkor 3:16. Vi drar slutsatsen från dessa ord att vi har målet att bli Guds tempel och hem. Hur kan vi då komma att likna honom? När vi nått fullkomlighet genom eget ansvar, kommer han att leva i oss och alla människors liv blir förenade till ett genom kärlek. När en man och kvinna kommer tillsammans som man och hustru för att skapa en familj, så uppnår de ömsesidig enighet och förening i kärlek. På samma sätt kommer kärleken att förmå oss att förenas med Gud, det vill säga vi blir ett med honom. Kommentar, så som Jesus uttryckte i orden, jag och Fadern är ett. 130-21, 11 december 1983. När människor utvecklats fullt till vuxna, så kan den osynliga Gud komma in i dem och skapa ett kärleksnäste. Han har också förmågan till kärlek som samtidigt tillfredsställer både honom och Adam. Därför är kärleken den högsta och det mest heliga templet. Ordet tempel på koreanska är songyeon, och song är en kinesisk bokstav som betyder helig. Därför finns Gud överallt där det finns sann kärlek. Varför tycker människor om sann kärlek? Överallt de möter sann kärlek, så vet de att de även möter Gud. När därför Adam och Eva blivit fullt mogna och älskar, går Gud in i deras kroppar och gör dem till de heligaste tempel som finns. 128-375, 2 oktober 1983. Eva är Adams hustru. Adam är den påtagliga kroppen. Det har sagts att vi är Guds tempel. Han är den osynlige fadern som bor inne i Adams hjärta. Därefter kan dessa båda fäder kan bli ett. De uppnår enighet. Således är den ursprungliga naturens standard hos Adam, startpunkten där den osynliga andliga världen och den synliga fysiska världen förenas. Vilken är den ursprungliga naturens standard? Den är inte en bunt pengar, eller girighet. I tonårens oskuld mobiliseras cellernas alla egenskaper, och detta manifesteras som ett känselspröt eller antenn, vilken senare kan slå sig till ro när väl Gud kommit att bo i honom. 120-70, 3 oktober 1982. En god 3:16 slår fast, vet ni inte att ni är Guds stämpel och att Guds ande bor i er? Detta betyder att vi är hans stämpel. När ni har uppnått ett mystiskt tillstånd, och ber en bön till honom, himmelske fader, var är du? Så skall ni belönas med ett underbart svar. Han kommer att svara, jag är här. Vad bråkar ni för? Har ni inte fått någon frukost? Varför gör ni så mycket oväsen mitt i natten? När ni frågar var är du? Svarar han, jag är i innersta djupet av ditt hjärta. Jag är inuti ditt hjärta. Var sägs himlen vara? Den är i era hjärtan. 224-214, 24 november 1991. Sektion 4 Ursprunglig mänsklig natur och sann livsstil. 4.1 Lev i harmoni med era ursprungliga sinnen. Läraren närmast er är ingen annan än ert eget ursprungliga sinne. Värdefullare än även den närmaste vän är ert ursprungliga sinne, till och med värdefullare än er far och mor. Ni måste rådfråga ert ursprungliga sinne, Gud lever där. Ni borde lära att lyssna till vad ert ursprungliga sinne säger dig. Ni måste gå in i ett sådant tillstånd. I buddhistiska termer så behöver ni rena ert inre. Vad Buddha menar med orden, jag är din egen herre, i hela himlen och jorden, är att när ni väl letar i ert eget hjärta, så finner ni att Gud finns där inne i er. Inget skulle vara omöjligt. 133-178, 10 juli 1984. Älskande sinnen försöker alltid att uppoffra sig, ge med sig, ge och återge. Till exempel om jag ägde 10 miljarder, och gick ut och delade ut allt till andra, så har jag ändå inte hjälpt alla i hela världen, så mitt sinne skulle inte vila i sin vilja att nå ut till alla. Det finns inget slut. Guds hjärta är för stort för att omfatta. Därför skall ni inte skryta över er själva. Även om ni gör det mest generösa som går att göra, och därefter kände efter med ert älskande sinne, så skulle det svara ni måste göra ännu mer. 133-180, 1 juli 1984. Ni behöver rena ert sinne. Ni behöver rena det. Ert ursprungliga sinne är bättre än jag är. Det är er eviga herre. Därför skall ni inte hysa onda tankar i det. Istället skulle ni alltid ha inställningen att ge till allas bästa från en allmän position. 133-178, 10 juli 1984. Bara genom att se med en snabb blick på någon så kan ni uppfatta hans personlighet. I ett ögonblick har ni redan skaffat er en åsikt. Därför är er närmaste lärare ert eget sinne. Därför skall ni inte plåga det. Ni skall inte göra det ledset. Om ni gör det ledset, så gör ni universums skapare och mig ledsna. Ert sinne är ett livsmästare. Därför när ni gör ert sinne ledsen, så gör ni livets mästare ledsen. Ni borde välja en väg som ger glädje. 133-180, 10 juli 1984. Ni borde avsätta tid att uppleva glädje tillsammans med era sinnen. För andra kan det verka som om ni är ensamma, men under den tiden, kommer ni att bli vänner med era sinnen. Sitt tillsammans med ert sinne på en lugn plats och meditera. Då kommer ni in i ett djupt bönetillstånd. Ni träder på detta sätt in i en värld som ingen känner mer än ni själva. Ni behöver sådana upplevelser. 133-181, 10 juli 1984. 4.2 Mänsklig fullkomlighet innebär enighet mellan sinnekropp. Enighetskyrkan betonar att enigheten mellan sinnekropp bara kan uppnås genom sann kärlek. Går vi djupare in i frågan om idéer och verkligheten, så finner ni många skildringar bakom dem. När ni verkligen förstår dessa beskrivningar, så ser ni att denna väg mot enighet är den rätta. Den kommer att födas utifrån erfarenhet. 227-12, 10 februari 1992. Vad är grunden för ett rättfärdigt medvetande, rättfärdiga gärningar och förening mellan sinne och kropp. Bara ord räcker inte. Bara gärningar räcker inte. Var sker fullständig förening mellan sinne och kropp? Svaret ligger i att först uppnå absolut vinkelräthet.